P4 Dokumentär.
I ena hörnet av boxningsringen står Miss Arona, Europas starkaste dam. I andra ringhörnan, sluggen från Paris, en lång mörkhyad man. Matchen kan börja. Bakom de två udda figurerna i boxningsringen gömmer sig en stormig kärlekshistoria om två människor i samhällets utkant.
Är jag född under en olycklig stjärna? Eller är det hudfärgens fel?
Så ska du inte känna dig nu mer. Du har ju mig.
Du lyssnar på P4 Dokumentär och berättelsen om kärleken mellan Europas starkaste kvinna, Miss Arona, och Georg, sluggen från Paris. Del 1 av 2. Jag heter Laura Wilborg. Sommaren 1935. Det är trångt och svettigt inne på teatern på Haga Nöjesfält i Stockholm. Människor har köat för att få biljetter och nu är det mer än fullsatt här inne. Alla vill se den ovanliga boxningsmatchen som ska äga rum på scenen. Nu kliver en man ut i ringen i tidstypiska boxningsshorts med hög midja. Sen hans motståndare. Flera huvuden kortare och iklädd avslöjande paljettkläder. En kvinna. De två boxarna är ett gift par och det här är första gången de möts i ringen. Det hela var tänkt som ett skämt från början. Mannen som är proffsboxare skulle låta frugan boxa på honom till publikens skratt. Men det blir inte riktigt som han tänkt sig. Hans fru får in en full träff och nu forsar det blod från hans mun. Så här beskriver han matchen senare i sina memoarer.
Jag trodde inte att hon hade en sån slagkraft. Och jag fick bara inkassera. För jag kunde inte gärna slå henne. Bara fingera mina slag. Fast en och annan liten pärla gav jag henne ändå.
Det tror jag det är ovanligt att en kvinna som mamma var, som var så otroligt stark. För hon var ju det.
Här är vår mamma då.
På soffbordet i vardagsrummet i seniorlägenheten i Skärholmen har Ramona Sylvan brett ut tidningsklipp och foton på sin mamma, Ester.
Jag var väldigt stolt över min mamma. Hon som bara var 1,61 lång. Och så denna styrka. Och här är ju ett annat kort.
Hon är tjusigt klädd i någon paljett. Direkt.
På 30-talet gick mamma Ester under artistnamnet Miss Arona och bar titeln Europas starkaste dam. Förutom att slå sin äkta man, proffsboxaren Georg, blodig i boxningsringen, visade hon upp sin styrka genom att slita av en boxerkabel med 2,5 tons bärkraft och vrida tjocka 7-tumsspikar till korkskruvar.
Ja, men det är ju mamma som står i brygga då, med 3 fullvuxna karlar.
På en av bilderna utför hon paradnumret. Hon står i brygga med 3 vuxna karlar på magen. Totalt måste det handla om över 200 kilo som hon bär upp till synes utan vidare ansträngning.
Och det står ju min av Europas starkaste dam, Miss Arona.
Hur kunde den här kvinnan, bara 161 cm lång, vara så stark? Det är än idag lite av en gåta för hennes dotter.
Jag vet, jag har ju sett mamma när hon bredde av en kätting som var för lång. Eller hur hon linnade järnstänger runt benen. Alltså det, man fattar inte det.
Var fick mamma Ester sin nästan övernaturliga styrka ifrån? Och varför boxade hon på sin man inför publik? Vi ska återkomma till det och till hur de här två udda personerna fann varandra och blev ett kärlekspar. För de är udda båda två. Ramonas pappa, proffsboxaren Georg, en av väldigt få svarta kändisar i Sverige på den här tiden.
Och det var inte vanligt.
Nej.
Nu är det ju mera invandrare, så att nu tänkte folk så mycket på det. Men då var det ju inte det.
Tillbaka till 1935 och den svettiga teatern på Nöjesfältet i Stockholm. Georg Joe Sylvain har kallats sluggen från Paris och gått matcher världen över mot några av tidens främsta boxare. Nu är han slagen blodig av sin fru.
Du borde inte låtit henne slå dig så.
Parets manager protesterar efteråt när han ser hur skadad Georg blivit. Men Georg håller inte med honom.
Folk vill ha valuta för sina pengar och det får de nu. Ja, men hon slår ju dig så blodet rinner om munnen på dig. Det gör inget. Fight ska det vara.
Fight blir det. I folkpark efter folkpark boxar makarna Sylvain på varandra den sommaren. Och enligt tidningsreferaten slog Ester nästan alltid knockout på sin man.
Pappa lärde ju mamma att boxas. Och då har jag läst något artikel där om han hade tittat på något fruntimme så här. Och där hade mamma fått in världens slag på honom. Så han åkte ur redningen då.
Om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag inte att det var på riktigt. Jag tror att det var uppgjort.
Det här är Mattias Sylvain, barnbarn till Georg och Ester.
Det är svårt att slå en kvinna. Det vill man inte göra. Men om min morfar hade velat hade han nog satt henne på plats. Men det här är nog för att man måste ju liksom ge vad publiken vill ha.
Mattias har varit boxare precis som sin morfar.
Det hade varit kul om det hade funnits på film. Och se hur han boxades. Om vi var lika som boxar han och jag.
Morfar Georg dog långt innan Mattias föddes, så de hann aldrig träffas. Men när Mattias började boxas i 13-årsåldern brukade han gå och tända ett ljus i kyrkan innan varje match. För sin morfar.
Om det nu finns ett liv på andra sidan och han ser så kan det ju vara bra att man har varit tagit med honom. Nej, vad sa jag för någonting? Jag sa nog så att nu ska vi fixa det här, du och jag, typ. Och att jag vet att du är med, typ.
Länge visste Mattias nästan ingenting om sin morfar Georg. Ett porträttfoto från 20-talet hängde på väggen hemma hos mamma. En stilig man med det svarta håret i prydlig frisyr och en varm, lite busig blick riktad mot kameran. Men det lilla han hört om sin morfars bakgrund hänger inte riktigt ihop.
Från början när jag var liten så fick jag höra att han kom från Filippinerna. Men det stämde absolut inte. Och sen att han var boxare. Så att det var typ det jag visste om honom.
På 20- och 30-talet presenteras proffsboxaren Georg i tidningarna som filippinier, fransk. Han benämns med N-ordet och kallas rent av den sista mohikanen. Men var kom han ifrån egentligen? Svaret på gåtan om Mattias morfar, sluggen från Paris, finns inte på Haga Nöjesfält. Och inte i Paris heller för den delen. Utan i en helt annan tid. På andra sidan en ocean.
De hängde ju svarta i träna i Amerika. Och han, min farfar då, och en till smög ombord på en båt.
En hamnstad någonstans längs USA:s Atlantkust. Vi har rest tillbaka en generation i tiden till slutet av 1800-talet när Ramonas farfar, alltså Georgs pappa, var ung. Vita segel fladdrar i vinden. Här ligger skepp förtöjda från hela världen. På kajen, bland tunnor och säckar som ska lastas på, smyger två unga svarta killar och försöker göra sig osynliga.
Det var i slutet på 1800-talet när den färgade befolkningen var värda mindre än djur och blev behandlade värre än svin. Det var inte ovanligt att se en färgad man hänga i ett träd.
De två killarna i hamnen är Georgs pappa Jim och hans vän Sam. I sina memoarer fantiserar Georg om hur han tror att det gick till när de flydde från sitt hemland, USA.
En morgon när de skulle gå till skolan sa min pappa till sin vän: vi tar och rymmer till ett annat land där man kan få rättvisa och människovärde.
Nu är de nere i hamnen och de vill bort, vart som helst, bara inte Amerika. De smyger ombord på ett fartyg som strax ska kasta loss och gömmer sig under en säck i lastutrymmet. Båtens destination, Gothenburg, Sweden. En okänd plats i ett litet land på andra sidan oceanen.
Och de kommer till slut till Göteborgs hamn där de har hamncafé. Och de är spelmän.
När Jim och hans vän tar sina första steg på Göteborgs gator den där sommardagen 1898 är det nog en och annan som vänder på huvudet och tittar storrökt efter dem. Även i en hamnstad som Göteborg är svarta personer inte en vanlig syn.
Det kom inte så många nya svarta personer som invandrade till Sverige.
Det här är Johanna Berg som jobbar på Världskulturmuseerna och har skrivit boken Afrosvenskar, 15 berättelser ur historien. Hon tror att Jim och hans vän definitivt väckte uppmärksamhet när de anlände till Göteborg.
De var spännande för att de var amerikaner, för att de pratade engelska, för att de var svarta. För att de kanske klädde sig på ett annat sätt än andra män i deras ålder i Göteborg. Sådär.
Jim och Sam börjar sjunga och spela musik på ett café i Göteborgs hamn. Och de blir snabbt populära.
Det är folk vallfärdas från hela Göteborg och ser det här. Och det blev ju så att det var ju flera andra kaféer och restauranger som ville ha dem hos sig.
Fler och fler vill boka de amerikanska spelmännen och snart har ryktet om dem spridit sig utanför stan. Och de sitter plötsligt på ett tåg till Borås.
På det viset träffar ju farfar farmor då.
Som Georg målar upp sina föräldrars första möte i sina memoarer. Hotell Grand i Borås, en varm sensommarkväll 1898. Det är dans på hotellet och Jim spelar musik. En av alla nyfikna som hittat dit är den unga vackra väverskan Antonia. Jim ser natthimlens glans i hennes djupblå ögon och förälskar sig. Och hon är honom. Mörka, västskötska, brittsommarnätter. Fick de hela sensommaren ihop? Eller var det bara det här mötet?
Då skulle han åka tillbaks och hämta hem sina föräldrar.
Han ska åka tillbaks till USA för att hämta sin mamma och komma tillbaka.
De unga två tar farväl. Hoppas du inte glömmer din Antonia.
Hur skulle jag kunna glömma dig? Svarade min pappa Jim då. Du, min älskade flicka med ögon som natthimlens glans. Om du förstod vad jag känner mig lycklig för att du älskar mig.
Strax efter att Jim farit börjar Antonia må dåligt. Inte bara av saknaden efter Jim, det är något annat på gång. Antonia är tröttare än vanligt, känner sig krasslig, mår illa. Och från Jim hör hon ingenting. En dag kommer så det fruktansvärda beskedet. Jims skepp har förlist på Atlanten.
Jag vet inte heller vad jag ska tro om det faktiskt. För att det kan ju vara så, och det behöver ju inte vara så heller. Utan det kan ju vara så att, att han kanske inte kom tillbaka eller beror på massa saker.
Vilar Antonias Jim i Atlantens vågor? Eller reste han vidare på nya äventyr utan henne? Det vet vi inte. Men ett är säkert.
Antonia kommer aldrig se honom igen. Och i hennes mage växer ett litet liv. En liten eller nej stor katastrof för 21-åriga Antonia.
Kvinnor skulle inte ha sex överhuvudtaget för äktenskapet och i synnerhet inte få barn. Om man ville att livet skulle vara lätt, då skulle man göra saker i rätt ordning liksom, och då skulle man alltid gifta sig först och få barn sen.
Den 7 juli 1899 föder Antonia en pojke, Nils Georg Antonius Sylvan. Men vart ska hon ta vägen? Ensam med en bebis. Familjen i Värmland har hon lämnat bakom sig för att jobba i textilindustrin här i Borås. Nu reser hon skräckslagen hem igen med det lilla knytet till mor och far. Darrande knackar hon på dörren. Vad ska de säga när de ser pojken?
Kom in, kära barn. Men vad är det ni har i filten? Med spänning såg Antonia på när hennes mamma började vira av pojken filten. Nu sträcktes ett par bruna armar upp mot henne.
Att förvänta sig att det kommer ett vitt barn och sen så ligger ett mörkt barn med krulligt hår. Det är svårt att tänka sig in i hur man hade känt. Ja, det var nog inte vad man hade förväntat sig.
Det går oväntat bra för Antonia den där sensommarkvällen 1899. Hennes mamma tar emot sitt barnbarn med öppna armar. Här är han välkommen. Och nu måste Antonia göra ett val. Eller har hon ens ett val? Med en oäkta bebis på armen skulle hennes framtidsutsikter se mycket svåra ut.
Hans mamma blev tvungen för att skydda sig själv att ta avstånd från det här barnet redan när han var liten.
Eva lämnar sin bebis i Värmland och flyttar till Göteborg där hon har fått arbete. Och morföräldrarna tar Georg till sina hjärtan.
Alla mina barndomsminnen är sorgliga utom ett. Minnet av min älskade mormor. Hon var solen i mitt liv när jag var barn.
Det var ju en väldigt tur att han hade en mormor som tog emot honom med öppna armar och kunde vara liksom en person som han kände trygghet med. Annars hade hans liv blivit ännu svårare, tror jag.
Samtidigt försöker Georgs mormor få Antonia att fortsätta ha kontakt med sin son. Var en mamma för honom, visa honom kärlek. Något som hon verkar ha svårt att göra. Georg minns henne som ibland kärleksfull men oftast kylig och avståndstagande mot honom.
Så jag menar, det var en stor besvikelse att hans mamma,
Georgs dotter Ramona,
Hon skämde säkerligen över honom. En stor besvikelse för honom.
Och det är nu den där frågan börjar gnaga. Den som han kommer bära med sig resten av livet. Skäms mamma för mig? Är det hudfärgens fel?
Det spred sig som en löpeld kring samhället. Att fröken Antonia kommit hem med en son. Och att han var mörk i huden som en javaneser.
Värmländska landsbygden i början av 1900-talet. Georg är antagligen den enda mörkhyade personen här. Och det blir han ofta påmind om. Redan som barn får han ta emot rasistiska kommentarer och påhopp från grannar, skolkamrater, till och med ingifta släktingar.
Jag frågade många gånger mormor varför alla sa att jag var så svart. Varför är jag inte vit som mamma är?
Ett tidigt barndomsminne. Georg ska tvätta sig och i badbaljan täcker han sitt ansikte med det vita löddret från tvålen. Nu är jag vit, mormor. Som de andra barnen, som mamma, som du. Men det vita skummet rinner bort och Georgs ögon fylls av tårar.
Man fick en klump i magen faktiskt när man läste det.
Georgs barnbarn, Mattias.
Ja, jag vet inte. Jag hade liksom inga ord för egentligen. Men det är verkligen tragiskt att känna så som barn. För liksom, när man är barn, det sätter mycket spår i det vuxna livet. Så har man haft det tufft som barn så är det liksom svårt att kanske bli lycklig på riktigt.
För Georg kulminerar alltihop en vinterdag när han är 10 år gammal. Han står i snön på mormor och morfars gård och hugger ved. Och från ingenstans kommer en vuxen kar, en granne, fram till honom, skriker N-ordet och ger honom en rungande örfil. Men nu händer något. Någonting väcks inuti Georg. Efter att ha tagit några stapplande steg bakåt i snön, yr av örfilen, vänder han sig mot den vuxne mannen och går rakt mot honom.
Antagligen gav rädslan mig krafter, för jag gav honom så mycket stryk så att blodet började rinna om munnen på honom. Nu hade hämnden vaknat hos mig. Jag var bara 10 år gammal.
Frihetskänsla. Att man kan liksom sätta respekt till folk.
Georgs barnbarn Mattias.
Ja, jag kan känna mig in i det där 110%. Hur det känns att när någon kommer och sätter sig på en. Som helt obefogat. Om man liksom med sin styrka liksom kan sätta skräck i folk. Det är klart att det är tragiskt att det ska vara så. Men ibland är det ju så liksom. Att det är liksom styrkan som är hjälpen i så här situationer. När man känner sig i ett utsatt läge. Så att våld löser ju inte problemen. Men ibland så blir det lite lättare.
Det här är långt ifrån sista gången Georg Sylvan möter rasistiska påhopp och attacker. Och långt ifrån sista gången han försvarar sig med knytnävarna. Han vet inte där och då, men slagen, våldet, kommer ta honom tusentals mil bort från gården i Värmland. Han vet inte heller att nästan samtidigt, i en annan del av landet, jagar en jämnårig flicka sina mobbare med knytnävarna. En flicka som en dag ska bli hans fru och sparringpartner.
Så hon var ju stark. Det var ingen som satte sig på henne. När hon var barn, då slog hon ju med killarna. De fick ju stryket av henne.
Landsbygden utanför Norrtälje, 1910-tal. I byarna här bor fattiga bönder, grovarbetare och statare. Livet är hårt arbete och slit för de flesta. Men här bor också en flicka som är något alldeles extra, det säger alla. Hon heter Ester Nygren och trots att hon bara är barnet är hon så stark att hon orkar bära hem vatten till hela byn. Ett humör har hon också. Om några killar är elaka mot henne och de andra tjejerna i skolan åker de på stryk direkt. I en intervju i Dagens Nyheter om sin barndom berättar Ester.
Jo, jag brukade ta de spinkiga och lätta pojkarna och ha dem som tillhygge och slå de stora och mest förtretliga med.
Så hon kom ju från en familj där de var 7 syskon, bara de flesta var starka.
Ja, det är inte bara Ester som är så där otroligt stark. Berättelserna är många om familjen Nygren från Roslagen och deras förundliga styrka. Esters farbror ska en gång ha slagit sig fri från 12 poliser som försökte arrestera honom för fylleri. En efter en kastade han dem i ån. Esters mamma var omtalad för de enorma famnar ved hon kunde bära hem till familjen. Och styrkan finns kvar i släkten. Den har gått i arv ända fram till idag.
Jag är nog omtalad i Vårberg. Så en som har gått hem med möbler.
Ramona, Georg och Esters dotter, fick grannarna i Vårberg på 70-talet att gapa när hon bar hem en stor bokhylla flera hundra meter alldeles själv utan större ansträngning.
Ja, först och främst så var jag ju där med min bror. Han skulle köpa en bokhylla. Och den gick ju inte in i bilen. Och vem var som fick gå hem med den?
Och så har vi Ramonas storebror, Ramon Sylvan.
Får jag presentera Starke Adolf!
Känd som Starke Adolf i filmatiseringen av Pippi Långstrump.
Styrkan har ju gått där. Och mina barn har också lite styrka i sig. Så att, det är lite häftigt faktiskt att det kan gå så många generationer med styrka.
Ester och Georgs barnbarn Mattias igen. Redan som dagisbarn kunde han lyfta upp sina fröknar i luften.
Alltså idag så jobbar jag som trädfällare, fäller träd. Och man bär ju stockar. Och ibland när kunder vill ta hand om det själv så brukar jag såga dem för stora stockar så att de inte orkar bära. Och jag tycker så att det här är väl ingenting att bära på.
Mattias funderar över var den där styrkan kommer ifrån. Var det något i vattnet där i Roslagen där släkten härstammar ifrån? Eller helt enkelt en väldigt dominant gen?
Det har ju avtagit. Alltså, jag är inte lika stark som min morbror var. Och mina barn är inte lika starka som mig. Så det avtar ju med tiden. Men man tänker sig tillbaka och undrar hur starka de var på alltså, deras föräldrar och morföräldrar.
Tillbaka till 1910-talet och den lilla Roslagsbyn. 14-åriga Ester är rastlös. Om man begåvats med den här styrkan, en superkraft, kanske man vill göra något mer med den än att bara bära vatten och ge igen mot retstickor i skolan. För Ester är redan nu ingen dussin människa. Hon vill något mer än vardagens slit i byn.
Du ska inte glömma att Sverige på den tiden, det var folk bodde på landet. Sverige var landsbygd.
Bo Sjöqvist är journalist och författare som intresserat sig för marknadsvarietéer. För det finns en plats där Ester under sin uppväxt kan få en skymt av den stora världen som hon längtar efter. De årliga marknaderna. Till marknaden färdas folk för att sälja och köpa råvaror, kreatur och redskap och allt man kan behöva för året. Och så brukar det finnas en sorts teaterscen där. En varieté.
En varieté, det är bara en blandning av allt möjligt. Det kan innehålla precis allting. Men det som var med varietéerna var att de ofta var ganska fräcka. De var ofta liksom första med det senaste. Ja, men det kunde vara allt möjligt, men det skulle gärna kittla.
Där kan man få se en fakir sticka nålar genom halsen. En kvinna som rör sig förföriskt i, för tiden, avslöjande kläder. Trollerikonstnärer, människor med avvikande utseende eller missbildningar.
Sverige på den tiden, alltså folk reste ju inte. Så handlade det ju om att ta in världen till befolkningen. Så att, men det var ju väldigt mycket exotism och folk kom för att få liksom en kittling utav världen på något sätt.
Det är kraftatleterna som Ester tycker är allra mest spännande. Starka karar som lyfter skrot och utmanar folk i publiken.
Det var jättevanligt med starka män. Alltså du låg och lyfte betongsäck. Samtidigt som du gjorde sit-ups eller armhävningar och du drog grejer med tänderna. Man lät någon liksom motorcykel köra och så försökte man hålla mot med tänderna.
Tillsammans med två av sina lika starka bröder börjar Ester målmedvetet träna sina muskler genom att lyfta skrot hemma på gården. Och det dröjer inte länge innan bröderna blir upplockade och faktiskt får uppträda som kraftkarlar på marknader. De kallar sig Roslagsbjörnen och Roslagslejonet. Och en av dem får till och med turnera i USA. Men Ester är kvar hemma i byn. När ska det bli hennes tur egentligen?
Ja, men om du var kvinna och var stark och atlet, då var det ju oerhört bra. Då var det ju en stor attraktion skulle jag säga.
Så här ska det gå till. En dag när Ester är 14 år kommer ett varietésällskap från Tyskland och slår upp sin scen i närheten av byn. De utmanar publiken i armbrytning. Ester ställer självklart upp. En efter en förlorar de tyska kraftkararna mot den 14-åriga flickan. När allt är över står Ester obesegrad och erbjuds att följa med till Tyskland.
Tyskland var ju det på den 20-30-talet. Tyskland är ju det moderna landet. Där finns ju stora, stora varietéer och stora liksom nöjesetablissemang. Så att Tyskland var ju liksom möjligheternas land.
Nu reser Ester långt bort från stata, liv och slit mot en karriär som kvinnlig kraftatlet. Hon kliver in i en värld där hennes stora styrka och personlighet äntligen får komma till sin rätt.
Man träffar också liknande människor som en själv som kanske inte passade in på andra ställen. Det fanns liksom en acceptans för att man kunde vara lite eljest.
Den unga statardottern Ester från Roslagen får umgås med artister, extravaganta outsiders, musiker och kändisar. Och om några år, i vimlet på en av Stockholms hemliga svartklubbar, kommer hon möta sitt livs kärlek. En man som inte är någon dussin människa, han heller. Karlskrona i slutet av 1910-talet. Det är trafikstockning i stadens centrum. En stor skock människor rör sig runt och blockerar vägarna. De följer efter någon som de bara måste titta närmare på. Georg Sylvain. Anledningen? Hans hudfärg.
Gatan var fullpackad med folk. Tänk att de var så nyfikna bara för att det hade kommit en färgad person hit. Så dumma trodde jag inte att de kunde vara.
Georg har kommit till Karlskrona för att göra lumpen. Redan första dagen blir han kallad till polisstationen. Anklagad för att ha stört trafiken och ordningen när han sett sig om i stan eftersom så många följt efter honom.
När jag vände så gjorde folk detsamma och formade två murar på sidorna om mig. Det är obehagligt att man inte kan gå ut utan att bli förföljd av människor.
Det är klart att det varit jobbigt för honom att hela tiden kanske vara förföljd eller när han kom dit. Det var Karlskrona skulle i lumpen tror jag. Ni Karlskrona.
Georgs barnbarn, Mattias.
Och att det... Nej, men sen får man ju tänka sig andra perspektiv också. Att vara svart, att det inte är så vanligt. Och så kommer någon svart. Och att människor blir intresserade. Liksom peka och kolla och sådär. Så att det var nog som att vara kändis på riktigt. Fast kanske på ett annat sätt. Att ett fel sätt där man känner sig lite utpekad och utanför.
Den unge Georg är van vid att väcka uppmärksamhet. Som när han jobbade på restaurang i Göteborg och flickorna i köket skockades runt honom.
Saken var den att de ville ha en lock om mitt krusiga hår. Och jag sa ja. Men snart ville alla ha en egen. Så om jag inte hade sagt stopp hade jag blivit flintskallig.
Just flickors uppmärksamhet har Georg i och för sig inte så mycket emot. Kanske skryter han till och med och överdriver lite om det i sina memoarer. Han är intresserad av dem tillbaka. Det är värre med hatet och ursinnet han möter. Från främlingar på gatan och kollegor på arbetsplatser.
Skickar de hit svartingar till oss också? Där har vi den svarte fan igen. Rör på benen, i svarta jävel.
Den unge Georg tyngs också av den där misstanken han burit med sig sedan han var barn. Att hans mamma skäms för honom. Hon är nu gift och har fått det bättre ställt. Men vill helst inte att Georg bor hemma hos henne.
Det är en jobbig känsla. Det kan jag också känna igen mig i när jag var barn. Att jag inte hade någon pappa som fanns där. Jag hade ju mamma som fanns, men ingen pappa på det sättet. Och att man helt enkelt hade förhoppningar på att det skulle bli bättre och bättre, men att det aldrig blev det. Så att det är en jäkla jobbig känsla.
Men en tröst har Georg hittat. Att slåss. Han är bra på det. Snabb, smidig, tål mycket stryk. Han har börjat gå matcher. Och i boxningsringen känner han sig stark, fri.
Vi som har haft lite tuffare i livet tror jag också väljer en sport där man är liksom själv, där man som är tuff.
Mattias Sylvan är inte förvånad över att hans morfar satsade på just boxning.
I fotboll, då är man ju ett lag. Då har man ju liksom folk omkring sig. Men i boxning, då är man ju själv. Du står i den här ringen, det är tufft på riktigt. Har man varit själv som man var liten, så tror jag att man fortsätter att vara själv. Man har svårt att förlita sig på andra människor. Och jag tror att det är nog en stor del liksom i kampsport. Att man inte har någon som liksom hjälper en, utan det som kan rädda en, det är gånggången liksom.
Men slutet av 10-talet är en tuff tid för fattiga grabbar i Göteborg, oavsett hudfärg. Det är ont om mat och arbete. För att försörja sig tar Georg jobb till sjöss och lämnar Sverige. Och det är här, utomlands, som hans liv vänder. I hamnarna han kommer till letar han upp boxningsmatcher och kollar om de behöver en reserv. Ju mer han boxas, desto bättre blir han. Han träffar en manager och nu tar en karriär som proffsboxare fart. Georg ger sig ut på en för den här tiden helt osannolik turné. Till Hawaii, Tunisien, USA.
Så det måste ha varit en jäkligt häftig upplevelse på den tiden att få liksom både vara i Europa och Amerika och boxas.
De som hört Hawaii-sångerna ljuda om kvällarna ute från det azurblåa havet kan säkert inte glömma en drömmande och kärleksfylld Hawaii-natt.
Georg Sylvan, eller Joe Sylvan som han kallar sig nu, är en boxarsuccé och vagabond. Och med sina gnistrande ögon och sitt stiliga leende är han populärare än någonsin bland kvinnorna.
Han var nog en kvinnokar. På den tiden det fanns så mycket svarta, så han var nog liksom väldigt intressant för kvinnor.
Felet med mig är att jag varit svag för allt kvinnligt, och det har varit otur för mig många gånger.
Flera passionerade kärleksaffärer blir det, men Georg känner sig ändå lika ensam som han alltid gjort. Han är hela tiden orolig att flickorna ska tröttna på honom.
Jag tror att flickorna bara skämtar med mig. Att det är något nytt för dem att vara med mig, men det svalnar lika fort. Och det är hudfärgens fel.
Men snart ska Georg träffa någon som botar den där ensamheten han bär på. En kvinna som är som ingen annan.
Ja, men hon var ju en sån här människa som inte... Ja, hon var inte stöpt tillsammans med alla andra. Hon gick sin egen väg.
Ester, eller Miss Arona som är hennes artistnamn numera, har stått inför häpna och jublande publiker. I Norge ska hon enligt egen utsago ha utmanat Europas starkaste kar och vunnit. Nu går hon under titeln Europas starkaste dam. Hon bor i Stockholm när Georg kommer dit för att gå en match i slutet av 20-talet. Och det är här deras vägar korsas.
Ja, men de träffas ju på någon nattklubb. Ja, pappa kanske tyckte det var häftigt. Tyckte hon var snygg. Hon var lite extra. Då.
Det blir början på en stormig kärlekshistoria mellan två outsiders.
Du förstår, jag är så van med att längta och känna mig ensam. Ensam bland alla.
Så ska du inte känna dig nu mer. Du har ju mig. Du förstår, Georg. Även jag känt mig ensam. Även jag känner mig olik alla.
Tillsammans bejakar de sina särarter. Det blir de två mot världen.
Vi ska inte bry oss om vad andra tycker du gör.
Men det kommer visa sig ha ett pris att sticka ut i 30-talets Sverige, när nazismen är på framfart.
När jag gick ner för Dramatens trappa såg jag några nassar stå där och prata med varandra. Och snart fick jag höra någon komma efter mig med taktfasta steg. Jag vände mig om för att se vem det kunde vara. I lyktskenet syntes deras uniformer. Det var nassarna.
Du har lyssnat till berättelsen om kärleken mellan Europas starkaste kvinna, Miss Arona, och Georg, sluggen från Paris. Del 1 av 2. Jag som gjort dokumentären heter Laura Vilborg. Georgs radiobearbetade memoarer lästes upp av John Jai. Ljuddesign Miriam Beran. Producent Emma Janke. Producenter på Sveriges Radio, Ola Hemström och Sofia Kottorp. Slutmix David Hellgren. Programmet gjordes 2025 av produktionsbolaget Ljudbank.